Nåd var med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du har lovat att där två eller tre är församlade i ditt namn, där är du mitt ibland. Herre, du ser oss här samlade i ditt namn. Hjälp oss att i tro lyssna till ditt ord och din undervisning. Ja, hjälp oss att höra så att våra själar får leva. Detta ber vi om i ditt frälsande namn. Amen. Ja, nåd och tjänst. Såg ni kanske var rubriken över denna söndags texten. Nåd och tjänst. Vi brukar kalla den här söndagen för den fria nådens söndag. En av evangelietexterna handlar om de så kallade arbetarna i vingården. Och där kan vi ju läsa om att det som anställdes vid den elfte timmen, de hade lika mycket i avlöningskuvertet som det som hade jobbat hela dagen. En mycket underlig arbetsgivare som gör på det viset. Men så var det. Och de fick inte betalt efter förtjänst. De fick betalt efter nåd. Betalt efter nåd. Den underbara arbetsgivaren lät dessa få precis lika mycket som det första. På samma sätt så grundas hela vår salighet endast på Guds obegripliga nåd och godhet emot oss. Vi har inte kvalificerat oss och vi kan inte kvalificera oss för någon nu, utan det är blott och bart Guds nåd som gäller. Och detta undervisar Jesus oss om idag. Tidigare i det här kapitlet, där vi har vår predikotext, så möter vi en ung man. Han menade sig ha gjort allt som kunde göras för att komma till himlen. Men Jesus han kräver ytterligare, därför att lagen, den kan du aldrig fullgöra. Och det slutar ju här med att lärjungarna undrar, vem kan egentligen bli frälst? Vem kan bli frälst? Ja, det är omöjligt, säger Jesus. Det är omöjligt. Det går inte. Inte för mig. Men för Gud, säger han, är alltid möjligt. Till och med att frälsa människor. Jag är säker på att de flesta av oss har någon gång försökt att trä en tråd igenom en synål. Damerna är ju duktiga på det. Men jag tror även att vi män efter några fruktlösa försök också kan lyckas med det konststycket att få en tråd genom ett nålsöga. Men har ni någon gång försökt och få ett rep igenom ett nålsöga? Ett tjockt rep? Nej, det har ni aldrig försökt. Så dumma är ni inte, så ni ens försökt. Inte ens våra duktiga damer klarar av det. Och än mindre har väl någon av er försökt att få en kamel igenom det här nålsöga. Det skulle inte heller gå. Vi skulle inte ens komma på tanken. Det är lite intressant att lägga märke till att man i vissa översättningar när det gäller den här nålen så talar man om en liten port i muren. En låg port som kallades för nålsöga. Men det hjälper inte ens om de har sparkat undan benen på den här kamelen och försökte trycka igenom den, så hade det inte gått. Det var omöjligt, sa Jesus. Och detta är alltså omöjligt. Men det finns det som är ännu omöjligare, säger Jesus. Nämligen för en människa att bli frälst. Det är ännu omöjligare, säger jag. Det som redan är omöjligt tycker man det räcker med. Men det finns det som är ännu omöjligare. Nämligen för en människa att frälsa sig själv. Han säger det är svårare för en rik att komma in i Guds rike än för en kamel att komma igenom ett nålsöga. En rik, säger han. Ja, det betyder ju inte att den som har många ägodelar är förmögen skulle därigenom vara utestängd från himmelen. Vi har många exempel utifrån skriften om personer som var mycket, mycket rika. Abraham, Isak, Jakob, Josef, David var allesammans mycket rika. Men Bibeln kallar dem för Guds barn. Den rikedom som ställer alla människor utanför Guds rike, det är en andlig, självförtröstande rikedom. En tro på att laggärningar ska rädda. En tro på att någon slags inre kvalitet skulle kunna öppna himlaporten. Människans egen inbildning om att kunna frälsa sig själv är ännu omöjligare än att få en kamel genom ett nålsöga. Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Det undrar Petrus i vår text. Det verkar som att Petrus, han hade tyckt sig redan gjort allt det som den rike ynglingen hade fått i uppdrag att göra. Vi har lämnat allt. Det står hos Lukas att när Jesus kallade dem till att bli människofiskare, då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde Jesus. Så Petrus hade rätt. De hade lämnat allt. Så Jesus han avvisar inte Petri fråga som naiv eller oförskämd, utan säger tvärtom att apostlarna som har följt honom ska en gång få sitta på tronen och döma Israels 12 stammar. Och han till och med bekräftar detta med en ed. Jag säger det sanningen. Eller sannerligen, sannerligen, som det stod tidigare. Eller amen, amen, som det också hette ett tag. Jag säger er sanningen. Vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Det löftet, det gällde naturligtvis inte Judas Iskariot, som också var en av dem som följde honom. Jesus säger att många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först. Judas Iskariot har räckt ett exempel på det förra. Och vi kan tänka oss rövaren på korset. Han är ett exempel på de senare. Men allt, ska vi veta, är av nåd. Eftersom ingen, ja inte ens en apostel, har förtjänat att sitta på en tron. Det är inte endast de rika som inte kan frälsa sig själva. Frälsningen är för alla människor, endast och helt beroende av Guds nåd i och genom Jesus Kristus. Och låter han lära oss detta så utmärkt väl i vår katekes. Jag tror att jag inte av eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Vi kan översätta det ännu enklare. Jag tror att jag inte kan tro. Jag tror att jag inte kan. Att söka frälsning och evigt liv genom sig själv, det är precis lika fåfängt som att försöka trycka en kamel genom nålsögat. Ja, ännu dummare. Ingen har därför något att berömma sig av när det gäller frälsning. Paulus, han slår fast detta med kraft i Efesierbrevet. Han säger: av nåden är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i det. Kan det klara mig uttryckas? Ja, Gud har till och med förberett de goda gärningarna så att vi bara har att vandra i det. Allt är av nåd. Ingen har gjort sig själv av någonting. Vi har lämnat allt och följt dig, sa Petrus alltså. Också Paulus hade försakat väldigt mycket. Han hade arbetat mer. Han hade suttit i fängelse mer. Han hade fått hugg och slag i överflöd. Han hade blivit piskad med skruv. Och en gång hade han blivit stenad, säger han. Lidit skeppsbrott. Legat ett helt dygn på vattnet. Fått utstå faror bland rövare och bland falska bröder. Han hade fått hungra och han hade törstat. Han räknar upp detta för att visa de falska apostlarna att han hade en vida längre meritlista än det, om det skulle gälla något och vara något berömvärt inför Gud. Men Paulus, han vet att det är ingenting att komma med inför den helige Gud. Och därför tillägger han: om jag nu måste berömma mig, om jag måste berömma mig, då vill jag berömma mig av min svaghet. Det är skillnad där. Det är inte sina gärningar han åberopar, utan det är Guds nåd allihop. Men säger han: genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Han hade ingenting att berömma sig om. Och hörni, när vi går till oss själva och funderar över himmel och salighet, inte hittar vi någonting hos oss som vi vill hålla fram inför Gud och säga: Gud, titta på det här. Det här har jag i alla fall gjort. Det här har jag försökt göra. Nej, vi måste precis som Paulus åberopa Guds blotta nåd och barmhärtighet. Som fariseer, som publikaner i templet: Gud, var mig nåd. Förbarma dig över mig. Men hörni, Jesus, han förnekar inte att Guds barn ska få lön. Guds barn ska få lön. Och på många andra ställen i skriften så talas det om lön. I Bergspredikan säger han: er lön ska bli stor i himlen. Uppenbarelseboken läser vi: se, jag kommer snart och jag har min lön med mig, för att ge och vara åt var och en efter hans gärning. Och på ett annat ställe säger Jesus att den som bara ger till en av dessa små en bägare frisk vatten, därför att det är en lärjunge, han ska inte gå miste om sin lust. Men hela tiden så ska vi vara medvetna om att det handlar om nåden. När vi här hör att Jesus upplövar lön åt sina apostlar och efterföljare, så är det ingenting som det har gjort sig förtjänt av. Ni vet att Jesus säger på ett annat ställe: på samma sätt ska ni säga när ni har gjort allt som ni har fått i uppdrag. Ja, nu så sitter vi och inväntar lönen. Nej, då ska ni säga så här: vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Ja, den bistra sanningen om oss, det är alltså att vi inte förtjänar den allra minsta lön på grund av våra gärningar. Gud är inte skyldig oss någonting. Vi har inte den rättfärdighet i oss själva som duger inför Gud. Och Jesaja uttrycker det så klart och tydligt: alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckare. Vad är då inte våra orättfärdiga gärningar inför Gud? Alltsammans är nåd. Och denna nåd är alltså så stor så den räcker också till lön, till nådlön. De sista arbetarna i vingården fick inte någon lön på grund av någon arbetsinsats, som vi sa, utan helt på grund av den underbara arbetsgivarens vänliga sinne. Och så säger Jesus i fortsättningen i vår text: och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Den försakelse som vi som kristna gör här nere, den är egentligen väldigt obetydlig jämfört med lönen som väntar oss i himlen. Den som bekänner Kristus kan mista både sina närmaste och sina vänner. Det säger Jesus vid ett tillfälle: tro inte att jag har kommit för att stifta fred på jorden. Nej, det ska bli son mot föräldrar och föräldrar mot söner och döttrar i en enda kalabalik. Utlova inte att det ska vara väldigt mjukt och skönt och gott. Nej. Vi kan mista, som sagt, både närmaste och vänner. Men i kristen får nya vänner istället. Han förenas med en ny familj och en ny släkt i Kristi kyrkas gemenskap. Vi kommer ihåg vad Jesus säger när de kommer och säger till dem: hör du, din mor och dina syskon står här och väntar på dig. Då pekar Jesus på dem som står där och lyssnar på dem. Det är de, de som tror på honom. Det är hans verkliga mödrar, systrar och bröder. En kristen vill göra som moabitiskan Rut, hon som lämnade sitt folk och sin släkt och följde med sin svärmor Nomi och sa: dit du går, går också jag. Och där du stannar, där stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Vi har lämnat allt och följt dig, sa Petrus. Ja, det kan låta som en uppoffring. Och kanske tycker du att du har fått göra en uppoffring, att du har fått offra en helig. Men då ska vi tänka på vem som verkligen har offrat någonting. Ja, det var han, och mycket det heter att han blev genomborrad för våra överträdelsers skull. Om honom heter att straffet var lagt på honom för att du och jag skulle få frid. Och genom hans sår skulle vi bli hela. Det läser vi om i Jesaja-boken. Och det var han, om vilken Paulus säger, han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rik. Ja, han vet vad det vill säga att lämna allt. Hörni, visst är det viktigt att ge akt på vad Jesus undervisar oss om i vår text också idag. Att ta tillvara på kallelsen till Guds rike. Att vi verkligen inser hur förgängligt vårt liv här på jorden än är. Hur fort det seglar iväg. Det är som en rök. Vi är unga och tycker vi hela livet framför oss. Och plötsligt så är det dags att ikläda träfacken. Det går väldigt fort. Och ett liv utan Kristus, att dö utan honom, är totalt meningslöst. Men i honom, med honom, då har vi redan allt här i tiden. Därför att den som har Kristus, han har rikt. Var den här nådelönen som vi utlovade består av, eller hur den kommer att utformas, det är något som går långt utöver vår fattningsförmåga. Men att det är något helt underbart och fantastiskt, det kan vi vara övertygade om. Och hör ni, dessutom så lovar Jesus att vi ska få ärva. Vi ska först och främst få lön, men sen ska vi också få ärva, nämligen evigt liv. Inte nog att vi ska få lön för något som vi verkligen inte har gjort själv för det är ju Gud som i oss har verkat det goda som vi får lön, utan vi får dessutom ärva det eviga livet. Ja, då hörni, måste vi utbrista som Paulus: o, vilket djup av rikedom och visning och kunskap och styr. Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sin? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först, så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans äran i evighet. Amen. Ja, så utbrister Paulus. Och så utbrister vi. Men nu har jag allt. Jag har allt i Jesus. Läkedom för alla hjärtans sår. Ingen synd som inte han förlåter. Ingen nöd som inte han förstår. Om jag ägde Jesus, endast Jesus, och i vida världen inget mer, och så ägde jag dock allt i honom, han som nog och över nog mig ger. Amen. Jag lovar varje Gud och välsigna i evighet, som med sitt ord trösta, lär, förmana och varna oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill ände och blir salig. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.